25 liter tror jag de är, de flaskorna, de stora Morgan.
Ja, precis. Ja.
Och då är det så, då kostar de typ 30 spänn mer än den lilla flaskan och så är det nästan dubbelt så mycket i den.
Ja.
Det är Best Buy.
Ja, det är det. Du köpte alltså en hel låda med en 25 liters Morgan.
Ja, det är bara 6 flaskor.
Ja, men ändå.
Vad blir det?
Det blir en brakfylla.
Typ 8 liter.
Ja.
Någonting.
Det räcker till mig och John och Öhman. När vi är på gatan.
Är du på länge? Det ska räcka.
Ja, men en kväll i alla fall.
Ja, men det gör det. Ja, garanterat.
Det tror jag.
Då kan ni till och med bjuda.
Ja.
Det är också, det är också jävligt trevligt.
Ja, det kan vi. Helvete så bra.
Ja.
Ja.
Ja, ja men nej, frun hon frågade faktiskt. Jag fick ett text för ett tag sedan. Hon frågade, kommer jag kunna lyssna på dig live någonstans? Och jag sa, det hoppas jag inte.
Nej. Nej, vi sänder inte live, men man skulle ju kunna rigga en kamera och sen köra om man vill. Kan man ju rigga det. Men jag har inte börjat med det än. Jag vet inte om det behövs heller.
Nej, du känner kanske inte att du är helt bekväm med det.
Jo då, det är ingen bekymmer alls. Jag har ju varit med i live-tv flera gånger, alltså på tuben från racing-sammanhang ju, när jag är kommentator och det.
Ja.
Det är ingen bekymmer
med alls. Jag älskar ju live-tv.
Ja.
Om jag hade fått vara med någon gång bara. Ja. Nu får jag ju inte det.
Nej, men vad fan, det var ju synd att jag inte visste det. Annars kunde jag tagit in det som hjälpkommentator på Knustorp. Du bor inte långt därifrån.
Jag har varit på live-tv en gång i mitt liv som bobsled-hjälptränare på Eurosport. Det är ändå ganska udda.
Jamaica have a bobsleigh team.
Nej, detta var faktiskt svenska damlandslaget.
Ja, nej, där passar du bra.
Ja, du frågade vad var mitt motiv till att hjälpa till va, egentligen. Ja. Det kan man ju ifrågasätta.
Ja.
Men det var jäkligt kul faktiskt. Vi åkte med en hyrd Mazda 626. Riktigt sunkig. Med något jävla ruttet släp efter. Och precis när vi liksom kommer ner och liksom, då ska man väga in sig. För själva bob-teamet, det får liksom inte väga mer än en maxvikt. Och man vill ha så tung bob som möjligt.
Ja, precis. För att få mer fart.
Precis. Man vill ju ligga nära gränsen, men man får inte vara över.
Nej.
Så då har vi alltså två glada sportbrudar som ska banta typ 7 kilo på 2 dagar.
Mm, bra.
Det blir ju jävligt munter stämning.
Det blir bara
vätska. Det blir munter stämning på det. Och vi, jag och han som faktiskt var tränare som visste någonting om bobbar då, han... Vi fick åka och köpa hålsågar och slipmaskin. Och sen så började vi liksom... Så jag tror vi sågade och gnuggade bort 3 kilo kanske. Något sånt, så att de bara hade 2 var de skulle plocka tjejerna då. Men det var tufft för dem ändå.
Nej, sånt där är...
Ja. Och när man åker bobtävling då, det är lite sånt man inte vet om man inte har varit på bobtävling.
Ja, det har jag aldrig hört.
Nej, du är inte ensam om man inte har varit på det bobtävling. Men då är det ju, det hela går ut på att det är en stor jävla backe.
Ja. En racerbana på is.
Ja, men typ. Ganska tufft.
Backtävling fast neråt.
Fast neråt, ja. Och bankade svängar, ja. Får man ju kalla det.
Ja, minst sagt.
Men då i alla fall, då är det liksom, då är det upp till typ oss som tränarteam att släpa upp bobben igen till nästa åk.
Jaha.
Ja, vi åkte en liten Europa-tur.
Det
har jag undrat
faktiskt några gånger. Ja. Hur kommer den upp igen?
Något ställe hade traktor med ett flak. Då skulle man bara lyfta upp den här 140 kilos bobben eller vad det var. Då skulle den liksom lyftas upp på det här flaket. Och det var ändå rätt tungt på 2 pass och det är en stor klump.
Ja.
Men på vissa andra så fick vi ju helt enkelt backa in den i vårt släp själva och sen så skulle vi liksom få oss upp för den här backen då med en Mazda 626 framhjulsdriven med ett stort jävla släp efter.
Ja.
Det var så där.
Ja, faktiskt.
Det var ingen höjdare.
Ja. Finns det roliga saker att hålla på med?
Ja, sprit till exempel.
Ja, sprit är bra.
Ja, sprit är bra. Det är bra grejer.
Och då pratar vi inte om Captain Morgan längre.
Vad har vi släppt magen med då?
Ja, jag tänkte vi prata om getsprit.
getapiss, ja. Ja. Som vissa kallar det.
Ja, det kan man göra. Men då tycker jag då startar vi det. Då har vi alltså Daniel Hultman här. Hej Daniel.
Tjena. Trevligt.
Och det är du som är mannen bakom Goat Fuels.
Ja, så är det.
Ja, och vi har ju gjort en podd tidigare. Den finns ju någonstans i biblioteket. Då är du och Robin samtidigt.
Mm.
Från Elite Projects. Då pratar vi lite grann om bränsle och olika grejer. Men nu ska vi kanske gå in på det lite mer.
Det var ju min första podd jag gjorde i mitt liv. Och jag omnämner väl den själv som bakfyllepodden.
Ja, vi var
det
bakfulla.
Det var väldigt festligt när vi hade vunnit Gatorbil Extreme dagen innan då.
Mm.
Och så var vi på Mantorp.
Ja. Och så blev det blött.
Mm. Mm. Och så tror jag du raggade upp mig halv åtta på morgonen.
Ja, men jag vet inte. Det var tidigt i alla fall. Vi var lite trötta.
Ja.
Så ni var tröttare än vad jag var.
Så var det kanske.
Ja, så var det. Jag var i och för sig inte heller helt jävla nykter den kvällen, tror jag. Men än så länge så är vi det nu.
Idag är vi väldigt skärpta, tycker jag.
Ja, det är vi. Ja. Jag ska hälsa på Kapten Morgan här sen eftersom att jag har dödat min motor idag.
Det är väldigt ledsamt faktiskt. Ja. Ska jag hjälpa dig med en glas Morgan kanske? Ja. Som liksom tröst.
Ja, men det
funkar det, tror
du? Det får vi läsa sen. Nej, jag är inte så jävla deppig, men det är ju trist när det händer. Så det är bara, det är bara att ta. Men nu ska jag bara riva så här skiten och se vad som har hänt och varför. Framförallt varför.
Mm.
Jag tror att jag har bränt en korv då.
Mm.
Men ja, det får vi se sen. Men min bil går ju på getbränslet också.
Mm.
Och det har jag ju kört nästan hela tiden sen dess. Framförallt nu de senaste två åren har ju uteslutande åkt på det.
Ja.
Och det pratar vi om där också, det här med verifierad kvalitet och sånt. Och det ska vi säkert komma in på, tycker jag också. För det är ju det som är det viktiga egentligen. Och det är ju inte därför jag har skickat kolven. Det är något annat som har hänt. Men jag vet att en gång så diskuterade vi på Facebook det här med, skrev någonting tror jag, just det här med när man startar den. Man startar med maskinen.
Ja, du tänker kallstart med
sprit. Ja,
dels
kallstarten. Ja, dels kallstarten, men sen även doften.
Ja, just det.
Menar, första fem minuterna så sticker det rätt bra i ögonen.
Mm.
Men sen, när den har blivit varm maskinen, då gör det ju inte det längre. Det är jävla trevligt.
Alltså de flesta, alltså kallstart på spritbil, då duschar man ju generellt med sprit. Än vad man gör om man startar på bensin.
Mm.
Och så kan det kanske vara så att vissa duschar ännu mer sprit och att man låter den gå jäkligt fett innan man har fått värme, eller man har kanske inte mer kallstartsmappen, att man startar den och sen är det mappat för att den ska vara varm helt enkelt.
Ja.
Och då är det ju alltså det är ju stark sprit så att säga.
Ja,
det blir ju skarpt när man förångar det och har det i ögonen. Men precis som du säger, sen när det väl går varmt så är det ju så att spriten är ju lättare egentligen att lyckas med en fullständig förbränning. Och det gör ju att det blir lättare att endast få ut CO2 och vatten ur avgasröret.
Mm.
Det hänger ihop med att du har ett ganska brett fönster där du liksom där du kan uppnå fullständig förbränning, så att säga. Det blir aldrig 100% förbränning, men relativt nära i alla fall.
Ja, så att jag tror att de flesta känner ju till miljöaspekten när det gäller etanol. För den är ju bra.
Ja.
Nu är det inte därför jag kör på etanol, men
nej.
Man kan ju säga det.
Alltså, jag har ju försökt och tänkt från början att Goatfuel ska bli ett företag som lever in i framtiden.
Mm.
Och så för mig har det varit en viktig del, och jag har lagt mycket jobb på liksom skapa en produktionsprocess och att jag i min tur har underleverantörer som jag vet kan leverera på miljön då. Sen är det är ju rätt många olika aspekter av miljön. Om man tänker på alltså där är CO2-avtrycket, det vill säga om det är fossilt eller inte fossilt, eller om man säger om det är förnybart och så här då. Där ligger etanolen bra till. så att säga. Och jag har en leverantör som är väldigt duktig på alltså de återvinner brödlimpor och de skickar ut det som blir kvar och blir djurfoder och så här. Så det känns ju bra, och framförallt känns det ju tryggt för framtiden liksom, så att säga. Och sen lite som du säger med avgaserna också, det blir ju mindre skräp i avgasröret också. Det är ju inte fel, även om man inte tänker på det, men om du tänker dig en tuner till exempel som står i en bromsbänk 8 timmar om dagen, för dem är det ju rätt så trevligt att det är mindre giftigt, eller vad man ska säga. Så.
Min gamla motor jag körde förra året, N54, den hade kört hela säsongen på Gotius E109, som är ju, det är ju ren etanol den ju. Typ helt ren, va? Ja, det är lite tillsats såklart, men det är ingen bensin i ju. Så kan man säga. Det är väl ingen bensin i den?
Ja, men det är inte riktigt sant heller. Nej. Där är en liten skvätt alkylat med i den.
Ja.
Den är egentligen med då för att den ska brinna bättre. Mm. Om man liksom räknar på den kompromissen, så att säga, och har lite bensin. Så, alltså, ju högre sprithalt, desto mer kylning och desto högre oktantal. Mm. Det är väl liksom den enkla. Men det är viktigt att bränslet brinner bra också.
Ja. Alltså, jag tänkte att vi skulle faktiskt komma in på just det för förbränningshastigheten sen.
Mm.
Men det som jag upptäckte när jag plockade isär min motor på hösten sen, efter att jag kört hela säsongen, då satt faktiskt fortfarande kvar touchmarkeringar som jag hade skrivit 1, 2, 3, 4, 5, 6 på kolvarna.
Ja.
Det syndes fortfarande.
Det var inte igensotat man.
Nej, det var inget sot alls. Nej,
och det var ingen röd kladdig färg heller.
Nej.
Nej,
det var en helt ren kolv. Det var ju små sotpartiklar var det på stycken på den, va?
Ja.
Men så det var ju man såg alltså fortfarande, jag har skrivit med röd tuschpenna siffror på kolvarna vilken cylinder skulle sitta i. Mm. Och det satt kvar efter en hel säsong så banåka. Det var ju rätt.
Du var den etanolgodkänd penna du använde då?
Ja, det var ju tydligen.
Ja.
Men det var en kul parentes där, tyckte jag faktiskt.
Ja. Nej, men det är ju en av fördelarna att det inte är kladdigt och sotigt och jävligt när man tar isär det.
Ja. Ja, det var ju jävligt positivt. Men ska vi ta och slå hål på lite såna här coola myter nu då?
Ja,
det tycker jag. Vi börjar på det.
Ja, jag hoppas jag kan svara nu då.
Ja, precis. Ja. Vi har ju varit inne på det här med kallstarten.
Ja.
Det är ju klassiken att man kan inte starta en bil på etanol, kallstartaren, för det går inte igång, men det gör ju faktiskt det.
Mm.
Bara man mappar in det, tunar det ordentligt så går det ju.
Tunar man ordentligt så går det.
Ja.
De tuners som jag vet som gör det, alltså de får ju kanske lägga ett par morgnar när det är lite kallt ute för att hitta rätt.
Ja.
Och har man inte tid att göra det, nej, då kanske det blir lite mer svårstartat. Så att det är lite svårare att göra en riktigt snygg kallstart på sprit än på bensin.
Mm.
Men det går absolut att göra. Det hoppas jag inte är något hinder för någon, att man tänker att nej, det kommer aldrig funka för mig, för jag tycker det är pinigt när det står och kirrar liksom.
Ja, står och maler på startmotorn i 30 sekunder innan gången, så bup som en gammal fiskbåt.
Så det är lite pinigt, kan jag tycka.
Ja, jag trycker på knappen och så, alltså, jag har 3 sekunder på min startup-sekvens.
Ja.
Och det är, jag vet att vid något tillfälle så startar jag inte på första försöket.
Nej.
Och då hade det stått länge och det var kallt. 8 grader någonting.
Ja.
Jag skulle flytta den. Jo, det var när den var på ner till Nybring faktiskt. Var det. Men alltså, nu, så länge det är över 10 plus i alla fall, så är det inga bekymmer. Jag startar alltid på de första 3 sekunderna.
Ja, gött.
Ja, så det, men jag det är haft någon, bra
någon,
mapp.
Nej, men jag har haft någon snöskoter åka och så också. De, om man säger så, ja, är det 20 minus ute, då brukar de väl spraya lite startgas.
Ja, 20
precis
minus,
när de har igång det.
Tycker jag.
Ja. Ja, men det är okej. Det, är okej. Det får man ta.
Ja, det får man göra. Mm. Men då kör de med 2-takt också, eller?
Du, jag har faktiskt någon 2-taktare som jag gjorde också.
Ja.
Sen vet jag inte hur det gick för de grabbarna riktigt. De skulle köra sån här alltså skotercross på vatten.
Ja.
Jag vet, jag har sett det.
Watercross. Jag har ju en podd med 2 sådana killar också.
Det har det?
Ja.
Ja, vad kul.
Mm. Det ligger i biblioteket där.
Ja, jag får gå in och lyssna på den då.
Ja, för det.
Ja. Nej, vad heter det? I alla fall, jag vet att de skickade något klipp till mig när de hade igång och allting lira, och de sa det. De tyckte själva att de hade den rappaste av, nu kommer jag inte ihåg vad deras modell var, men typ den rappaste som de någonsin hade gasat med liksom.
Kul.
Ja, så är kul så.
Ja, vad har vi mer för coola myter som vi kan slå på det förutom kallstarten? Vad är det folk har problem med, tror de? Alltså jag vet att en del pratar ju om det här med slangar och sånt, ju, att de vittrar sönder.
Mm.
Jag har inte varit med om det själv. Men nej, du måste väl ha hört talas om det?
Ja, men absolut. Alltså det tror jag att där i ligger det bland de största svårigheterna för många med ett annat. Speciellt om man går från bensin i någonting och till sprit då, att spriten tvättar bränslesystemet från den eventuella skit och beläggningar och så som man har sen tidigare från bensinen då.
Mm.
Och då får man strul med att man löser upp skit och sen så filtrerar man inte ordentligt och då sätter det sig i spridarna och så linar man ur och så går det varmt och så blir det dåligt. Ja. Det är trist.
Det är trist.
Det går ju att förhindra. Alltså jag tycker att man ska helst mäta sitt bränsletryck så att man vet att man har bränsletryck. Mm. Och att man har det framme vid railen helst. Sen så tycker jag att man ska ha ett bra filter. De som jag har haft kontakt med som har haft problem, så har det ju i slutändan kommit ner till att det satt ett jättegrovt stålfilter och att det var skit som hade lossnat från bränslesystemet. Och det, även om du har ett jättebra bränslesystem som är nytt och fint, så är det ändå rätt smart att filtrera i alla fall så stora partiklar som kan ställa till det.
Ja, alltså, men det är skolbarn och småvilt.
Ja, nej, men
gärna inte vara med.
Man kan kladda lite när man tankar och det meckas och man liksom skruvar isär saker och skruvar ihop det igen. Och det är inte omöjligt att man får in lite skit.
Nej, jag har ju faktiskt pappfilter på mina, alltså på slangen från tanken till förpumpen, så har jag ju pappfilter på.
Mm.
Och sen har jag ett sånt stålfilter framme vid motorn också då.
Mm.
Så att, det, och sen är det även på ankfötterna i tanken sitter det filter. Så det filtreras ju ganska mycket. Men ja. jag är ju lite rädd för att tankskummet ska lösas upp.
Ja.
Förra tanken gjorde det inte på. Nu har jag en ny tank, så vi får se hur det skummet klarar sig. Men jag vet ju inte om det är beständigt eller inte.
Alltså det,
men det kommer fastna i filtret. Så det.
Mm, i så fall, ja.
Ja.
De allra flesta grejer som säljs idag, de är ju etanolbeständiga. Mm. Alltså bilbranschen har ju haft standarder som har krävt att det ska tåla etanol under lång tid.
Mm.
Nu. Sen finns det väl produkter som kanske kommer andra vägar. Som ser flashiga ut på förpackningen som kanske inte funkar helt enkelt.
Nej.
Men alltså, en klassiker är den här som säger så, ja, men vi tankar sprit och sen så såg slangen ut som en vattenspridare en halvtimme senare liksom.
No.
Då skulle jag säga, det är ju inte spriten som har löst upp en slang, utan det är ju en gammal slang som har liksom självtätats med åren av bensinen som har varit i den slangen. Du har säkert bockat en gammal bränsleslang någon gång som är hård och knastrig.
No.
Ja, dels så är den ju hård för att gummit är jättegammalt.
Ja.
Och sen så knastrar den när de här...
När den spricker då.
Vad heter det? Det heter de här hertz. Alltså
frekvens?
Hertzer. Nej, hertz.
Hatch. Så,
hatch. Eller,
mm.
som liksom belägger inne i. Ja, det är den här bruna bärnstensliknande grejen. Ja. Och det är ju precis den man löser sen med sprit också. Liksom.
Ja, precis.
Och har du haft en slang då som har 27 hål som har tätat med åren och du löser upp allting samtidigt, ja, då kan du få vattenspridarfenomenet så att säga.
Det blir fan dåligt.
Ja, det är skitkass. Så sätter man eld på det. Och, nej, det är ju inte kul.
Nej, det vill vi inte.
Nej.
Nej. Men det här med att man inte ser att etanolen brinner då? Ja. Jag tycker att det syns.
Ja, jag tycker också att det syns.
Ja.
Jag har sett några bilar som har brunnit.
Ja.
Och det har synts.
Ja.
Alla gånger.
Ja.
Så det är ju en klassik som alltså jag hör den rätt ofta, men det syns ju inte när det brinner. Och så refererar man till någon amerikansk mekaniker som man hällde metanol över, tror jag. Och så solen skiner och så brinner det typ på ryggen off fokus i kameran.
Ja.
Och sen så när det blir varmt så släcker hans polare det.
Ja.
Men ja, Det är klart om de hade drängt in han i gammal smörjolja och satt för så hade, ja, det synts, då, då hade det synts mer.
Ja, det hade det.
Faktiskt.
Ja, det hade det.
Men jag tror det är få som har upplevt något problem att oj, nu brinner det på marken och varenda bil som rullar förbi här slår eld liksom.
Ja, nej, jag tycker att alltså det är ju en annan färg på lågan, inte? Den är inte lika gul som det är när bensin brinner. Så
nej,
det är
den inte.
Nej, men det syns ju ändå.
Ja, det blir varmt också.
Ja, inte minst så märker man det när man sitter i bilen. Men då är det ju andra saker som brinner som indränkt etanol, så det är smuts och sånt som brinner också. Så då syns det ju.
Alltså det brukar alltid finnas lite olja och grejer som brinner med om man eldar i bilen liksom.
Ja, vi ska inte elda bilen. Men plast det är, och... Vi kan ju... Släcksystem.
Det är bra.
Det är bra. Mm. Jag aktiverade mitt släcksystem.
Har du släcksystem?
Ja. Jag aktiverade det idag, men jag behövde aldrig lösa ut det.
Ja, okej. Okay.
Mm. Det blev ju lite rökigt.
Har du sån knapp liksom som du armerar på?
Ja.
Modell stridsflyg?
Nej, ingen sån helikopterknapp.
Nej, okej.
Okay. Utan en vanlig vipstrombytare och sen så har jag då en avtryckningsknapp med en röd då i. Med sån här tryckskydd runt och sådär. Så sitter jag på utsidan också.
Har du tömt det någon gång eller?
Ja.
Ja, okej. Okay. Så du sitter inte så att du är sugen och bara vill testa och tömma?
Nej då, den brann ju på knutstolp. Då fick jag tömma det.
Ja, okay.
Och då hade jag skickat av en oljeslang. Och sen skrotade turbon på Falkenberg så brann det också. Men då släckte en personal där med en pulversläckare istället. Den historien går vi inte in på.
Nej, usch, pulver.
Nej. Ja, nej men jag... Ja. Jag tänkte att, ja men släck med pulvret då, det blir bra. Du kan spåra av det sen på spårplattan.
Mm.
De hade ingen.
Nej.
Nej. Och det pratar vi inte mer om.
Nej, nu släpper vi det.
Ja. Usch. Nej, så att så är det. Men för att just när man kör på etanol så de flesta vet ju om att det innehåller mindre energi.
Yes.
Skicka på mera bränsle.
Yes.
Mer bränsle kyler ju.
Mm.
Då kan man ha mer ladd.
Mm.
Ja. Det är ju bra.
Ja, det är bra.
Ja.
Det, alltså, jag skulle nästan säga att det hamnar lite i myterna här också. Hur mycket mer det faktiskt drar.
Mm.
Om man säger, i enkelt räknat kan man säga 30% lägre energi. Det gör att det behöver vara 30% mer bränsleflöde.
Mm.
De då som rapporterar att bilen drar dubbelt så mycket när de bytte till sprit. Då har de alltså gått upp till ett 100% ökning på sitt bränsleflöde.
Mycket mer
då kör de ju antingen jävligt fett eller så har de ju väldigt mycket mer effekt.
Ja, precis.
Och jag tror där är det många som glömmer sig lite.
Ja,
med att säga, men jag har 300 häst med men jag förväntar mig en förbrukning som jag hade innan. Liksom. Att man räknar inte effektökningen.
Nej.
Kanske.
Nej, precis så är det ju. Och sen är ju också det att ju mer effekt du har, desto roligare att gasa. Och då gör det att körstilen gör att man drar ännu mer bränsle. För men har du 600 hästar, de är roligare att gasa ur än 300 hästar. Så fäller man ner oftare.
Men man kommer ju snabbare fram också, så att man håller inte stumt lika lång tid. Eller? Det här får du nog göra ett specialprogram om, tror jag.
Ja, kanske det. Jag vet bara att varje gång jag bränner upp för mantopsrakan så går det ungefär 3 liter soppa.
Ja.
Alltså, jag räknade ut det här en gång på min gamla motor, för det hade jag ju 1000 kubik speedare.
Ja.
998 kubikar det var det då. Och det var ju ganska lätt att räkna ut då, för de var ju maxade.
Mm.
Så det var ju ganska lätt att räkna. Så då, jag vet inte om hur pass bra den stämmer med verkligheten, men alltså, ja.
Det blir lite, jag får lite rapporter. Ibland säger driftarna säger, men det går en dunk och så ett set däck ungefär.
Ja, men jag kör ju en dunk på ett pass.
Mm.
Inte riktigt en 25 liters dunk, men säg 20 liter i alla fall på ett 15 meters pass. Det går det ju åt på banan.
Mm. Mm.
Men det är ju roligt.
Ja, men det är väl rimligt, tänker jag.
Ja, det jag har inte byggt den här bilen för att köra bränslesnålt.
Nej.
Jag har byggt den här för att ha kul.
Ja.
Så att hur mycket den drar spelar ingen roll.
Nej, alltså i sammanhanget så är ju... Alltså bränslet är ju en viktig del för att få det att lira.
Mm.
Men det är ju faktiskt en relativt liten kostnad i sammanhanget.
Ja, men det är det ju. Jag vet att anledningen till att när jag började skrota kolvar och grejer så gick jag över till det här bränslet. Innan körde jag på Mack 1.5 ju. Och just för det här med kvaliteten. Men den Mack-bränslet är ju, det är ju, ja, E och sen ett nummer.
Mm.
Men vilket nummer? Alltså det kan ju vara vad fan som helst det där jävla bränslet. Och ibland, jag vet, det var ju en gång här på Gatorbil, det är ju en klassiker som de flesta säkert känner till som har varit med ett tag i gamet.
Ja, det
någon sköt motorer.
Det skrotades. Det var någon lördag va? Det,
ja,
skrotades.
Och det var man rätt fyllt på ute på macken här och då hade det blivit fel.
Ja.
Och det gick motorer hela tiden innan ryktet spreds då att det var för helvete, kör inte på den soppan nu.
Nej.
För den var ju dålig.
Mm.
Och det är ju
inte helt... Alltså det är inte helt lätt att mäta egentligen. Alltså en fuel sensor bygger ju på att du leder ström genom bränslet.
Mm.
Och då pratar man om någonting som heter konduktivitet.
Ja.
Och då är det uppställt så att spriten leder ström och bensin leder inte ström. Och utifrån det då att ja, nu leder det så här mycket, ja, då har vi bara sprit. Desto mindre det leder, desto mer ser man att man har spett med bensin.
Mm.
Sen ställer du till det lite där då att det varierar ju. Spriten är ju olika mycket smutsig. Så redan där har du ju en variabel. Sen har du ju, ibland kan det vara så om du låter sprit stå och tillgång till luft.
Mm.
Och man kan tänka sig att någon gång har stått i en tank länge eller världshandelssprit som har stått i cisterner i åratal och fraktats på båtar fram och tillbaka, att de kanske har haft kontakt med luft några gånger och att man då har fyllt på med en del vatten. Det vattnet som kommer från luften, det blir destillerat vatten, varpå det då blir bensin när du kommer till din fuelsensor.
Precis, för det är
ju inte det. Alltså, det går att köra, du kan ju köra rätt mycket. Det finns ju de som kör vatteninsprutning också. Alltså, så att, alltså rent praktiskt behöver inte vara fel att ha lite vatten. Men det blir variationen som blir så svår att hantera när du har liksom flera variabler som skiljer sig varje gång. Det är lätt att tänka att ja, nej, men jag har ju liksom ett motorstyrning som justerar detta till mig. Ja, men åt vilket håll kan man justera? Man kan bara justera åt ett håll och det är ju åt tråkhållet så att säga. Och det är ju inte... Det är inte så man tar 2 meter i starten på en rallycross-tävling genom att justera ner sin effekt.
Nej,
en dag liksom.
Det gör man inte. Nej, det händer ju ibland att man diskuterar det. Så vet de, ja, men det är dyrt. Jag gick faktiskt in och räknade på priserna nu innan.
Mm.
Och det var ju 39 kronor liten för E85 i dagsläget och 37 kronor liten för 109 idag.
Det är många som säger så. Ja, men varför är den billigare? Den är ju värre liksom.
Mindre akulat.
Ja, alltså den är ju billigare för mig att tillverka och jag har på något sätt liksom försökt att verkligen hålla det så lågt det någonsin går utan att tumma på kvaliteten liksom. Och därför har jag låtit det slå igenom. Men när jag pratar med någon sån marknadsmänniska eller någon som coach person, så är det dum i huvudet. Ja. Lägg på en femma på det som är värst bara.
Ja, precis.
Och skit i dem som inte vill betala liksom, men ja.
Ja. Nej, men jag hamnade i den här diskussionen vid något tillfälle då. Bara, men det är ju jättedyrt, det är ju dubbelt så dyrt som markbränsle per liter. Ja, det är det, säger jag. Mm. Men vet vad det kostar att blåsa en korv?
Mm.
För att nu vet jag ju hur bränslet är. Alltså jag vet ju vilken kvalitet det är på det. Det är verifierat och blandat. Jag vet hur det ser ut. Det står massa män i vita rockar och gummihandskar, glasögon och med sina små provrör heller fram och tillbaka.
Ja,
jag vet. Så alltså, ser det ut.
Det
nej, men det är ju det att vi får en kvalitet som är exakt likadan hela tiden. Och alltså det är ju värt de pengarna, tycker jag i alla fall. Alla kanske inte gör det, men jag tycker det. Mm. Och jag vet att det finns en del folk här i Gatubildepån som faktiskt tycker om när det är så.
Ja.
Så att, ja.
Nej, men det...
Får du ibland höra det? Alltså att folk tycker att det är för dyrt?
Ja, men jag får höra att folk tycker det är för dyrt. Och det är som... Jag kan ju aldrig säga till någon att om någonting är prisvärt eller inte. Men du kan jämföra med alla andra produkter. Alltså det finns ju oftast någonting som är det allra billigaste som existerar. Och sen så finns det något mitt emellan. Och sen finns det något som bara har ett coolt brand liksom, som är jättedyrt. Alltså vi har ju testat gentemot de här då som jag kan tycka är jättedyra. Alltså GoChoose är ju absolut i botten av prisrangen av vad jag kallar eftermarknadsbränsle då.
Mm.
Och lite... Alltså jag kan inte se när vi testar att vi har några några effektskillnader mot de här dyrare andra märkena.
Mm.
Men jag kan ju känna av ibland när jag ska ut på event och så att jävlar vilka marknadsbudgetar de här andra har liksom. Mm. Köper ensamrätt till event och grejer och så. Det tror jag att man betalar lite för märket också liksom.
Ja, men så är det ju. Det är bara att titta på vad kostar en Red Bull och vad kostar en Monster som är större. Ja, men vi vet ju vad pengarna går till. De har två F1-team liksom. Så att, ja.
Men vilka håller du på då?
Ja, det är svårt då. Det är mycket, ja, nej, men jag har alltid gillat Red Bull, det har jag. Och så, men jag tycker, alltså jag gillar, dels så gillar jag ju
du är lite så, Sainz vill,
som person och Ricardo som person.
Du vill heja lite på underdoggarna?
Nej, men jag tycker att jag gillar Red Bulls team för att de är bra. Men jag kan inte säga att jag vet inte riktigt vilka jag skulle säga att jag håller på idag. Nej. I F1. Så, självklart var det ju Marcus på den tiden han var med. Men det var,
han går ju hålla på Indycar istället.
Ja. Jo, men det är ju jävligt trevligt att det går bra för dem där. Och så där. Men annars så skulle jag nog säga att alltså, det teamet som jag tycker ligger närmast, det är ju Red Bull. Just för att de är ett coolt team. Så.
Ja. Sorry. Nej, men då kan vi fortfarande dricka Morgan ikväll.
Ja, det är bra.
Ja, det är bra.
Ja. Morgan med Red Bull då får det bli.
Ja. Mm. Nej.
Ja, men så är det. Nej, men så att stora märken, stora kostnader och andra priser. Ja. Så, jag menar, Goldfields är ju egentligen en ganska liten spelare i det här sammanhanget.
Jo, men så är det. Men vi växer faktiskt.
Mm.
Förra året så gjorde jag 50 000 liter bränsle.
Ja.
Det är ändå rätt mycket.
Ja, det
tycker jag.
Ja, det är det.
Och jag blev lite till. Sen är det ju utspritt på många användare.
Ja,
det finns ju många fler potentiella. Så jag tror ju att jag kommer kunna fortsätta växa och göra mer. Och på så sätt.
Jag drog väl en 300 liter någonting i alla fall förra året och kanske 200 liter året innan.
Ja.
Och nu i år har inte blivit så mycket än, men det kommer.
Ja.
Så att jag har hjälpt till, men det är inga 50 000 i alla fall.
Nej.
Så det är inte bara jag.
Nej. Nej, men det blir, jag känner ju av att fler och fler får upp ögonen och liksom tycker att det är vettigt. Sen hänger det ju också samman med att fler och fler har ju alltså det är ju extrema effekter som många har i sina bilar idag liksom.
Ja, det krävs mer.
Alltså det är inte många år sedan du var rätt så ball om du hade 500 häst i någonting liksom.
Ja.
Och idag så tycker jag att man ska ha fyrsiffrigt för att vara ball liksom.
Ja, så är det. Men marginalerna blir ju mindre på, alltså alla komponenter i motorn och i motorstyrning och allt sånt blir ju mindre och mindre marginaler.
Ja, det
och
blir
då
det.
Måste man ju ha ett bränsle som är bra också.
Det hänger ju ihop. Man kommer inte ifrån det liksom.
Nej.
Jag har haft nu ett antal street race människor som har riktigt vassa grejer. Och de kör ju ofta tankar på macken då, men har hittat till mig flera av dem också utifrån att de på något sätt de kommer till en punkt när de får problem helt enkelt. Du kan ha en bil som du kör original motorstyrning fast du ställer upp den då extremt mycket. Och liksom de ser det på att motorlampan tänds liksom. Ja, nu var det varmt idag. Ja, då tändes motorlampan och så kände de att bilen gick sämre liksom. Så vet jag gjort till någon, vi har gjort och liksom blandat egen E40 då för att det är max vad de, i och med att du ju högre sprithalt desto mer flöde som vi sa tidigare precis. Då. Ja, men de får inte i mer. De får inte i mer bränsle i sina direktinsprutade motorer. Då. Men då är ju en väg att kanske blanda på 98 oktan och så blanda med bra egen sprit och veta att du har igen där då samma
bränsle. Då köper man E109 och groggar själv.
Ja, precis.
Det vet jag. Sålde jag till en rallykille som skulle göra.
Ja.
För han skulle blanda eget. Och då rekommenderar jag, men du köp Goldfields E109 och så kan du grogga själv, för då vet du att det är ren etanol och sådär. Så att
då kan man ju göra så att då kan man ju mappa på en blandning som man vet, och då maxar man på den blandningen man har.
Ja.
Och sen så säger jag alltid så, men gör en mapp som är lite snällare då, dra av lite laddtryck och kör och tanka på macken sen då, när man ska åka långt eller man, ja. Ja, just när man ja. Är på gatan då liksom. Mm. Sen är det ju bara byta bränsle när du väl muttrar på rätt däck och solen har gått ner eller vad det nu är.
Ja, vad man gör liksom. Ja.
Vad man måste göra.
Ja. Ja. Vilket, är det 109 eller 85 som går mest?
85 mm. by far. Ja. Någon typ av inbyggt bios att 85 är nog lite bättre liksom.
E85 är, men det är ju, de flesta använder ju E85 som ett begrepp för just etanolbränsle.
Ja.
Alla säger E85.
Ja.
Ja.
Ja. Nej, jag trodde ju, när vi startade detta så var jag ju helt övertygad om att liksom E85, det har folk liksom redan lärt sig att det, ja, men det ger mycket effekt och så. Men varför ska man hälla i bensin då? Som är det som man vill gå ifrån genom att köra sprit istället. Liksom. Men det, jag tror det är någon inbyggd trygghet i att det är liksom ändå lite bättre med 85. Liksom. Men enkel, ja, alltså de som frågar mig, jag får ofta den frågan. Ja. Vad ska jag välja? Ja, men jag har en sån här turbo och de här... ja, alltså, ja, men det vet ju inte jag liksom, men vad är det du vill köra sprit för? Vilka egenskaper är det du vill ha mer av? Är det mer kylning, högre oktan? Ja. Ja, varför vill du hälla i bensin då liksom?
Ja, precis.
Nej, just det.
Så här. Just det, så blir det, det.
Sen kan man väl säga så att om man bara kör sprit för att man vill köra sprit och man vill ha ett konsekvent bränsle men har ett väldigt stort, alltså att man inte tar ut den effekten som man potentiellt skulle kunna göra.
Nej, inte
att nej, men kör du 85 då liksom. Det är lite mer alkylat i den. Tillbaka till starten, ja, i teorin så startar den lite lättare kanske, men ytterst marginellt så att säga.
Ja, men det finns egenskaper med alkylaten som gör att som har positiva effekter också. Det gör
ja, det. Ja, absolut.
Så brinner ju den saktare med ju, än vad ren etanol gör.
Mm.
Jag menar, det är lättare. Om du mappar dåligt så är det lättare att få detonation när du kör 100% etanol.
Mm.
För den brinner ju samtidigt.
Mm.
Har du blandat in bensin i eller andra saker i så gör ju det att alla de olika ämnena brinner ju vid lite olika temperaturer. Mm. Så får en jämnare förbränning. Och det är bra.
Det är lite... just det här med förbränningshastighet, det är lite därifrån det här kommer med du vet, man kör mycket förtändning.
Mm.
Det är ju nästan ett begrepp för att någonting är bra. Ja, men vi kör skitmycket tändning nu liksom. Ja, men varför gör du det då? Det är för att du har ett bränsle som brinner jättelångsamt.
Ja, precis, för att du ska hinna.
Ja, för att du ska hinna.
Innan du kommer fram till det stället.
Vilket är en kompromiss som man har accepterat för att man vill ha det höga oktantalet på sin bensin då, för att man inte ska, för man ska kunna köra högre komp eller mer ladd eller vad det, ja. Hur man nu har byggt sin motor så att säga.
Ja, precis.
Så det är liksom, det är lite kul tycker jag, att det är synonymt med att det ger mycket effekt och har mycket förtändning. Sen ska man ju ha, det finns ju en sweet spot, men spriten har ju liksom, brinner ju snabbare och har ju då en sweet spot som ligger med inte lika mycket förtändning. Ja,
den är lite
kanske
senare helt enkelt.
Ja, ja. Mm. Och det är ju ganska, så här, men vad spelar det för roll då liksom? Jo, men om du tänker dig, alltså det är så snabbare du får din förbränning, desto längre tid, kolven hinner inte försvinna så mycket innan du har uppnått trycket.
Du vill
trycket
ju, nej, du vill
på
ju
den.
Inte att den ska gå uppåt när du har max cylindertryck. Då krockar du, då stoppar du kolven istället,
ja,
för att skicka ner den.
Ja.
Så är det ju.
Ja.
Då ska ju trycka ner kolven.
Sen kommer nästa grej, då kommer ju den att alltså, ju högre, alltså brinner det då lite långsammare. Ja, då får du kanske inte samma max-topptryck.
Mm.
Vilket gör att du kanske inte skjuter av din topp liksom. För det är där många är idag att man kör sådana sjuka effekter att man helt enkelt, man spräcker sina cylindrar och man skjuter loss topplock och helt enkelt knäcker grejerna på pure power liksom.
Ja, precis. Ja, men det blir ju påfästningar. Tar man ut 1000 hästar då förstår man ju att det är klart som fan det blir påfästningar.
Ja.
Så är det ju.
Men man förstår det, men man hoppas att det inte är så.
Ja, jag har ju den framför mig här nu, plocka ner och kolla vad som har hänt.
Mm.
Jag tror att jag kan ha lite för mycket tändning.
Är det så?
Ja, jag är inte säker, men jag gissar på det. Det är ju tändkurvan jag har på den här motorn är ju från min gamla motor. Så den här motorn har vi inte kört i bänk och gjort tändkurvan på.
Okej. Okay.
Men jag sett en tändkurva från en annan likadan motor, den var mycket aggressivare.
Mm.
Så då tänkte jag, då låter jag min vara.
Ja.
Men som sagt, jag vet ju inte vad han körde på för bränsle och sådana saker. Så att det kan vara så att det är jag som har kört sönder den med en dålig mapp. Men det här är ju första gången som jag bränt ur motorn på riktigt.
Mm.
Som sagt, så det får vi se sen vad det kan.
Det blir spännande att höra faktiskt när du plockar så här.
Jag återkommer i ändet.
Ja.
Men som sagt, det är nog... Jag har ju sett trasiga motorer förut många gånger.
Ja.
Och jag känner igen en detonation när jag ser den. Och med tanke på hur stiftet ser ut, och jag vet hur det brukar se ut på när jag körde sönder min gamla N54 motor, så att jag tror att det är det jag gjort den här gången också.
Vi håller tummen att den där stiftet bara har gått i tu och glidit igenom lite snyggt.
Ja, just det. Och att det har kommit upp olja från någon annanstans.
Ja,
eller hur?
Precis.
Ja, det är godnatt. Men som sagt, det är ju en del av det. Det är en del av hobbyn liksom. Men det är ju rent och snyggt.
Men man kan ju jobba mot att försöka minimera det i alla fall.
Ja, det kan man.
Det tror jag de flesta. Alltså, nej, de flesta. Det finns ett gäng med folk också som tycker det är kul att mäcka lite. Alltså som ser det. Alltså,
jag tycker det är roligt att driva motorer. Jag tycker det är jättekul.
Ja, men du sa till mig innan här så du har slutat att depåriva i alla fall.
Ja, det gör jag inte.
Men det där, så här, där finns ett gäng som inte är mina kunder än i alla fall. Och de blir inte det förrän de har tröttnat på det här. Nej, men,
byter alltså, kolvar, är det bagatorbyte
på? Nej, men vi har köpt 10 motorer nu. Jag snackade med ett gäng killar här innan. De har köpt 10 motorer likadana. Och de hade plattan öl låg framme vid bilen och de hade skrotat idag också och de skulle givetvis mäcka ihop det till imorgon liksom.
Ja, just. Men det är ju en del av gatubilkulturen också.
Ja, men det är det.
Det är det. Men jag börjar bli för gammal för det. Det får de hålla på med.
Yep.
Jag har gjort sådana saker förut också, men nej.
Mm.
Nu är det ras, men då drar jag hem.
Men det är en enkel seger och få ihop någonting över natten.
Ja.
Det tycker jag. Jag är skitimpad.
Det
drivet.
Jo, men det är ju det som är grejen. Går runt här i depån och tittar på när de meckar.
Mm.
Ta en bärs och titta på när de andra meckar. Jag har gjort min del, så nu kan jag göra det här istället.
Mm. Ja.
Ja. Ja. Och sprida ordet om bra bränsle.
Ja, tack.
Det gör vi ju. Nej, men det är ju faktiskt, det gör ju jag hela tiden egentligen. Men inte bara för att vi då är bekanta och jag känner till bränslet bra, så utan jag har ju alltid varit en förespråkare för att man ska köra på riktiga grejer. Alltså du ska bygga motorn rätt och du ska köra på rätt bränsle, du ska mappa den rätt, allting ska vara rätt så att det skiten håller.
Alltså det har ju funnits eftermarknadsbränsle som har varit bättre än det man tankar på macken.
Ja.
Det har ju existerat
för alltid. Länge.
Alltså det har funnits alltid liksom. Och det finns ju en anledning till att det är så. Det är ju inte bara för att någon vill pröjsa för någonting som kostar mer.
Nej,
liksom.
Men den stora massan som är ute och åker biltrafik, de behöver inte den kvaliteten.
Nej.
Nej, då kan de köra på det här. Och det som är på macken, det ska man ha klart för sig. Det är ju inte någonting som någon står och groggar ihop i ett laboratorie.
Nej.
Det där har man ju skifflat med liksom med grävmaskin istället för att stå med tesked liksom.
Ja, men det uppfyller ju standarden för vad som är bensin. Ja. Alltså definitionen bensin, och läser man den standarden, ja, då är det ju plus minus på en väldigt lång lista komponenter som man kan använda för att uppnå en specifik egenskap.
Men en gasbil, den funkar ju
bevisligen jättebra till en bruksbil. Ja.
Så då har du lite mer marginaler.
Ja.
Du har inte riktigt lika aggressiv tändning och mycket laddtryck och temperaturer.
Nej.
Det är ju så.
Ja, så är det.
Mm. Den är bra till det man har den till. Nu åker och hälsa på mormor och sånt.
Ja. Mm. Nej, och sen spriten är ju bra till, den är ju bra till motorsportsapplikationer. Den är ju inte lika bra till att köra pendlarbilen på. Det jag skulle säga är att E85 på macken då, det är ju liksom lite grann på deken nu. Det är ju många mackar som har slutat, ja. Och det är många, alltså jag har ju många stories med folk som ringer till mig och säger, ja men har du någon E85 för det vi hittar på macken nu var inte vad vi ville ha, så att säga. Och det jag tycker är lite synd faktiskt, för hade biltillverkarna på något sätt nyttjat etanolens potential, men för att göra det då hade de varit tvungna att inte kompromissa, vilket man gör för att man ska kunna köra bensin också.
Nej, det är flexifuel liksom. Och det är inte samma sak. Ja,
alltså flexifuel, det är synd att man valde det spåret, att man inte byggde spritmotorer istället. Då hade vi kunnat köra liksom en trecylindrig 900 kubikar och så har tagit 300 häst på den liksom, och kört som vilken brukis som helst.
Ja,
liksom.
Precis.
Så att ja, det är lite synd.
Ja, det är det. Men det som är väl tillgången på etanol jämförelsevis med vanlig bensin är ju rätt stor skillnad också.
Mm.
Det går ju åt, ja, inte minst mark och odling och grejer för att få ihop etanolen. Så att, jag menar, det är kanske bättre att vi på motorsportsidan håller oss till än att det stora massan ligger och åker på etanol.
Ja.
För den skull.
Nej, men faktiskt, jag läste en rapport från Greenpeace nu för inte så länge sedan. Där de gav sig på reduktionsplikt och biobränsle.
Mm.
Då tänker man ju att men de måste väl jubla åt det. Men,
ja.
Men
reduktionsplikten är ingen bra.
Det står i text att de säger att det hade nog varit bättre att vi bara pumpar upp olja och marken än att vi fraktar animaliska fetter runt hela jorden för att göra biofuel av det liksom.
Ja, det är
så att det är liksom ingen lätt balans.
Nej.
Jag försöker dra lite grann och försöka ha kontakt med Bilsportsförbund och så här och vad som ska hända framåt. Man har ju bland annat sagt att 2030 så är svensk motorsport fossilfri. Och det är oklart hur det ska gå till.
Ja, det är nog ingen som vet.
Och jag tror där är en del av det som gör att det blir väldigt svårt att säga vilken väg man ska gå. Det är ju att det är inga självklarheter här. Vad som är bra och inte bra liksom, så att säga. Men jag är rätt övertygad om att det är bättre i alla fall än mycket annat.
Ja, men
och framförallt så lämnar det ju den prestandan som är viktig för motorsporten för att det ska bli fränt. Liksom.
Jo, men, ja, men som i det här läget, så jag kör ju som sagt på etanol. Inte, alltså, från början är det ju såklart för varierad kvalitet och för att det är bra och så vidare.
Ja.
Men det skadar ju inte att det faktiskt är ett miljövänligt alternativ.
Nej.
Det är ju, alltså, jag väljer inte bara för att det är miljövänligt. Det gör jag.
Nej.
Sån är inte jag.
Ja, men du har ändå kommit så långt att du kanske skulle tveka lite grann för det mest cancerogena äcklet.
Ja, ja. Ja, men alltså, fanns det två bränslen så skulle jag ju välja det bästa.
Ja.
Och var det samma egenskaper. Och det kanske var bara något dyrare att köra på det miljövänliga. Då skulle jag ha valt det.
Ja.
Självklart. Men i det här fallet så är det ju liksom...
Ja, men jag tror det finns...
En lycklig bieffekt kan vi
kalla det. Det finns en attitydförändring. Alltså det är inte jättelänge sedan det var ball och blev snurrig på jobbet. Liksom, eller?
Nej,
men, alltså, men idag är det inte coolt att dö i förtid. Det är liksom inte... Det finns liksom inget price för det riktigt.
Små grabbarna som sitter på huven och curlar och är helt svarta på hela kroppen på sommaren här på gatorbil.
Ja.
De har inte fattat det där än. De är idioter.
Men alltså, de kommer att växa upp förhoppningsvis.
Ja, vi hoppas på det. Men det är för det är helt jävla vansinnigt att sitta i det jävla dieselsotet som de gör.
Har du tänkt på det när du åker förbi någon gammal bil idag som du alltså, kommer upp bakom som inte har katalysator?
Ja.
Har du tänkt på hur det... Har du reagerat över hur det luktar liksom?
Ja, men det känns ju direkt om man ligger bakom en Amazon eller någonting liksom.
Ja.
Då känner man den här gamla bensinavgas, alltså avgaslukten som var när man var liten. Och det känner man igen. Jag vet, jag tittar även på, jag har faktiskt börjat nyligen att kolla på gamla Miami Vice.
Ja.
Originalserien.
Vad har du, lukt-tv eller vad?
Nej, det har jag inte, men man tittar på bilarna så ryker de.
Ja.
Idag ryker inte bilar.
Nej.
De ryker allihopa de där bilarna.
Ja.
Och sen inte bara bilarna faktiskt, för människorna röker hela tiden också.
Ja.
Det är ju också helt märkligt.
Ja.
Men nej, men det man ser på avgasen att och jag vet, jag minns när man var liten och ritade en bil. När jag ritade bilar, då gjorde man ett avgasrör och sen de här små krulliga röken bakom.
Ja,
men barn idag ritar ingen sån krullig rök bakom.
Nu röker det bara innan det skrotar.
Ja, typ så.
Ja.
Ja, men så att bilar ryker inte då.
Nej.
Nej. Och det, då har det ju hänt någonting. Någon har ju varit effektiv på vägen.
Ja, ja men det är väl, jag tycker, det, tycker själv personligen att det är okej okay utveckling liksom.
Ja, det gör det inte.
Va?
Det stör inte mig heller.
Nej,
vad bra. Renare luft kan man inte döta av.
Mm. Jag har en kund som till, alltså, så här, så, alla utom denna en kund, de har valt GoChoose av prestanda skäl. Mm. Men jag har en kund som faktiskt har valt av miljöskäl. Han kör HD.
Mm.
Och han kör HD och är ensam i sin kamratgäng med att överhuvudtaget gilla någonting som har med motorer att göra. Och som han sa till mig, han sa, jag är så jävla trött på deras gnäll över hur jag var en fossildrake, bla bla ja, bla bla bla. Ja. Och han lämnar bort hojen till en som egentligen rekommenderar och sa, du måste komphöja, du måste göra det och det och det, annars kommer den inte kunna starta och så vidare. Men sen hade de inte tid, vilket slutade med att han bytte spridare och sen så mappade de direkt i HD:ns motorstyrning.
Aha.
För den var så pass ny då. Och så kör han 109R i den.
Snyggt.
Ja.
Det var coolt.
Ja, lite sån, håll käften.
Ja, det verkligen.
Håll käften grej liksom.
Ja, det är det ju.
Sen är han ju... tycker han ju att den går väldigt mycket bättre och att mellanregistret blir ett helt annat och att den, vet inte hur mycket som liksom var bränslet i sig och ja, lite var det väl att han fick tuna den på bänken,
ja,
och så också,
ja, ja.
Men i alla fall slutresultatet var att han tycker att han har en hoj som går för jävla bra liksom.
Kul.
Det är kul.
Ja. Vad var, du sa ju förut, nämnde du att det var lite andra tillsatser i 109an.
Mm.
Vill du gå in på det?
Ja, men alltså så här, det är många som frågar mig, men är det E100? Är det ren etanol då? Svar nej.
Nej, det är ju inte,
nej,
bara
etanol. Ren etanol kan man inte ha, liksom, för då kan man dricka den.
Mm.
Och, så att jag denaturerar den ju, heter det.
Mm.
Och då har jag ju valt KEM och denaturerar mig som är alltså, ja, prestandahöjande, helt enkelt.
Ja.
Jag använder bland annat det som heter ETBE. Och det är ju alltså en etanol-eterförening. Så den har i sig då både högre oktantal och brinner bra den, och alltså så att den tillför ju liksom prestanda. Så att jag skulle säga att den är bättre än en helt ren etanol liksom. Ja. Och sen smörjmedel för att det ska vara färdigt med det också.
Ja, precis.
Och det kan man ju också nämna då, för kör man tankar man på macken och har någon typ av prestanda fordon då är det jäkligt vettigt att smörja.
Ja, då köper man den här etanoltillsatsen från Redline eller något motsvarande.
Ja.
Men som sagt, det finns ju redan i ditt bränsle.
Ja, det gör det.
Det, är ju
det,
redan
det slipper man fundera på.
Ja, det är bara tankar det som det gör rakt av bara.
Mm.
Ja, så det du har gjort är alltså hällt i någon oktanhöjande och det är för att man inte ska dricka skiten.
Men man ska inte dricka den.
Nej. Nej. Och det måste du göra enligt regler, va?
Ja, men det måste jag, ja, såklart.
Nej,
jag kan ju, skulle kunna välja att betala etanol, sprit, alkoholskatt.
Ja, precis.
Liksom.
Ja, ja.
Men det hade blivit en väldigt exklusiv produkt. Liksom.
Ja, det hade det varit. Heller en flaska absolut i tanken.
Ja.
Ja, det går inte.
Sen vet jag inte, men man får sälja 99,97% i sprit. Liksom. Alltså, vet du det?
Rimligt. Jag tror inte det. Det måste vara reglerat på något sätt.
Nej, jag tror det.
Jag vet inte.
Eller det var ju klassiska var ju när man handlar strårum på skidresan,
ja,
som man trodde då att det var knark som man skulle stoppa i tullen.
Ja,
det har du varit med om, eller?
Ja, just det. Det var narkotikaklassad.
Ja.
80% i strårum.
Ja.
Ja.
Den hade gått att tanka och köra.
Ja, det hade det säkert.
Det hade blivit dyrt.
Ja, det blir det. Och sen blir det kladdigt med, för det är mycket socker i den.
Mm.
Det är inte så mycket socker i Goldfields.
Nej.
Nej.
Nej, inget alls. Förstås.
Nej.
Nej.
Det vill vi inte ha, det vill bara kladdare igen överallt.
Och ingen röd färg heller.
Nej.
Det är också, det hänger ihop lite med att det var så rent och fint när du delar motorn.
Ja, ja, precis. Ja, för den när man kör på marken, den är färgad röd, eller?
Ja.
Mm.
Det är alltså i grund, alltså i denaturering så det står att man ska ha röd färg för att hantera. Det handlar om att man vill skilja det från dryckessprit så att man inte ska missta sig när man står på macken och är törstig.
Alltså.
Det är därför T-röd och röd, ja.
Ja.
För att man ska dricka den, så att säga.
Mm. Ja, fast den här är ju inte röd.
Nej, men den är helt klar.
Ja, men jag dricker den inte ändå.
Nej.
Faktiskt.
Nej.
Eftersom att det är motorbränsle.
Ja. Nej, men det har jag fått jobba en del med Folkhälsomyndigheten. För att liksom få okej på det, helt enkelt.
Ja.
Men de har gjort någon typ av övervägning att att det är ju mät motorsportsfolk är så jävla rediga, så tänker de att risken är lägre. Ja. Men det är lite så, jag distribuerar inte det på bensinmackar som öppnar 7 på morgonen heller.
Nej.
Så att
nej, och det står liksom fuel på framsidan. Det står inte sprit.
Nej.
Alltså ja, nej.
Nej. Men jag får frågan ibland så, ja, men ska inte du göra någon energidryck eller något sånt? Va? Jag vet inte, jag ska nog inte spela på den strängen riktigt. Det känns ändå som att man passar sig lite där för liksom. Ja, men så, du gjorde 50 000 liter förra året. Vi tror inte på din denaturering. Du har något fuffens. Varsågod, har du alkoholskatt på det? Ja. Den har man varit körd.
Ja, den är trist då.
Ja.
Det blev inte mycket vinst där i året.
Nej, inte då heller.
Nej.
Ja,
ja. Nej. Ja, det är, jag kan tänka mig att det är en ganska spännande värld att vara med i. Alltså just det här med alkohol och svensk stat och så vidare. Det blir ju rätt knepigt alltså.
Nu får jag försvara staten lite här. Alltså om man försöker göra rätt för sig så är de faktiskt ganska hjälpsamma.
Ja.
Så jag säger så, om det är någon som känner att de vill göra någonting där man är inblandad, så ska man inte räddas det. För att de är myndighetspersoner och de svarar så som myndighetspersoner gör.
Mm.
Vilket oftast är väldigt korrekt och redigt faktiskt. Men det ställer ju väldiga krav på att en själv måste göra rätt liksom.
Ja.
Skicka rätt grejer och rätt tid och så här. Så det, jag har lagt mycket jobb på det.
Ja, det men, kan jag tänka. Jo, men det just när man vet det med alkohol och sånt och hur det funkar, så förstår man att någonstans så är det pappersarbete.
Ja, så är det. Det kommer
att det måste göras det också.
Ja.
Ja. 109 har jag för mig att den heter det, för att det är 109 oktan, stämmer det?
Ja, nästan.
Nästan.
Det är 108,7.
Ja,
men
jag hade bestämt 108,7 funkar.
Ja, nej, jag hade bestämt namnet innan vi mätte liksom.
Jaha, ja. Coolt.
Ja.
Det var bara en
tur. Nej, men jag räknar ju först på det och såg att det kommer hamna där liksom.
Ja.
Och då tyckte jag det lät bra.
Mm.
Sen,
ja, men därför heter den inte E100.
Nej, och E100 som vi sa innan, det är ju inte E100 heller. Nej. Liksom. Så att varför skulle det heta E100? Det blev väl, ja, visserligen då folk tänker, ja, men då är det E100, då är det E100. Men jag försöker liksom på något sätt påtala att det är ett racebränsle. Det är liksom inte gjort för att det ska fungera med en fuelsensor liksom. Jag tycker man ska mappa för det man kör på liksom. Och så ska man köra fuel.
Jag har inte ens min fuelsensor inkopplad längre.
Nej.
Den sitter kvar fysiskt på bilen, för jag inte tagit bort den än. Men den sitter ingen kontakt i den längre.
Alltså jag tycker fuelsensor fyller sin funktion om man ska köra på gatan, om man ska tanka på macken liksom.
Men då ska man inte
ha sin maxeffekt-mapp. Det ska inte vara beroende av någon fuelsensor, utan man ska ju ha maxeffekt på det bränslet som man vet att man har liksom.
Mm.
Och ja, litar man 100% på ens fuelsensor, ja, då kan man ju göra maxeffekt på den också givetvis.
Mm.
Men det blir ju alltid en oprecision med de variablerna som vi pratade om innan. Så att ja, maxeffekt, kontrollerat bränsle, kör på gatan, fuelsensor fine liksom.
Mm. Ja, men det är
Jag har snackat med många som den kompromissen. Jag kan liksom inte hitta någon bättre kompromiss liksom.
Nej.
Sen kan man säga det också. Alltså, Goat Fuels då, jag har en sprit som är väldigt ren från början. I och med att jag inte använder alltså det som kallas bränsleetanol. Alltså bränsleetanol är liksom ett handelsnamn för en produkt som ligger inom en viss range. Som liksom, precis som man definierar alla andra grejer, har det ungefär de här egenskaperna,
ja,
då är det här klassat, liksom. Mm. Och det är ju för att man ska kunna handla med det. Så kan man köpa 200 000 ton från en tankbåt liksom, ja, då får man ju, ja, men då är det bränsleetanol. Och då är det, har det ett visst spann liksom.
Ja, men det är lite kondens och det kan vara lite från det de hade i tanken innan och allt möjligt skit.
Ja, nej, men det, precis.
Pizzasallad.
Nej, kanske inte pizzasallad. Okay. Men typ så. Och det gör ju, i och med att min sprit är renare då skulle jag egentligen behöva hälla i lite grann saltsyra i den. Om jag skulle få fuelsensorn att maxa ut, så att säga.
Saltsyra?
Ja, för att få den att leda mer ström. Få i lite fria joner liksom.
Ja, ja.
Eller joner, elektroner. Ja,
något sånt.
Nej, men och det gör ju, det har jag ju stått på ibland när folk säger, ja, nej, men nu mätte jag här, det bara är 78 liksom. Ja, det är ju för att den är renare liksom.
Vad är den vanligaste frågan du får?
Ja, det är nog ändå. Ska jag köra 85 eller 109?
Ja.
Det är nog den vanligaste, det är det. Faktiskt.
Ja.
Från början var det nog den vanligaste frågan. Var, jaha, man inleder alltid ett samtal med att fråga, är det någonting som du blandar hemma själv i garaget?
Ja.
Den var väldigt vanlig.
Ja.
Men den som tur är har ju vridit sig lite nu. Och nu så är väl folk oftare då. Ja, min polare kör och är skitnöjd liksom, så nu ska jag också köra liksom. Mm. Eller min tuner sa till mig att om jag ska ha den effekten som jag vill ha, då ska jag välja detta spåret.
Mm.
Och till och med du börjat dyka upp vissa kunder som säger, jag har köpt en bil och den är mappad på ditt bränsle. Ja.
Och, så då vill den köpa det bränslet igen?
Det är ju väldigt enkel införsäljning.
Ja,
det är ju tacksam för.
Jo, men alltså mun till mun reklamen tror jag måste vara jävligt stark just när det gäller sådana här saker.
Ändå. Ja, nej, men absolut, så är det.
Ja.
Och många, alltså jag försökte ju liksom förstå min marknad och hur jag ska bete mig för att jag ska nå ut och att folk ska liksom i alla fall överväga GoTo som ett val när de gör någonting. Och jag tänker liksom, just som du säger, mun till mun, att det ska finnas tillräckligt många små droppar ute, människor som känner till GoTools, och så att man i alla fall blir övervägd som ett alternativ.
Ja, precis.
När det är dags. Och många bygger kanske inte mer än en motor eller en bil i sitt liv som är så vass att man vill nyttja ett eftermarknadsbränsle. Liksom.
Ja, precis. Nej, så är det.
Så det gäller att vara där.
Ja, nej, men alltså de här åren som du har på nu, så har ju numera är ju GoTools ett namn i det, ja, så är det, ja, ju.
Nej,
från början var det ju inte det, men nu är det ju det.
Mm.
De flesta vet, jag skulle säga att nästan alla här vet att GoTools finns.
Ja, det existerar i alla fall. Ja.
Det är inte alla som kör på det, men alla vet om att det finns. Och att det är, så man ser ju liksom, det sitter dekaler lite här och där på bilarna.
Ja, men det gör det.
De finns ju med.
Ja.
Så nu är det ju ett alternativ att överväga liksom.
Ja, men precis. Sen är det fortfarande, jag försöker vara runt lite på olika sporter och så här. Och jag var på Monster Race i år.
Aha.
I Ed.
Kul.
Skitkul.
Aha.
Skitkul. Ösregna hela dagen. Satt 3,500 människor i publiken ändå. Det för mig,
ja, de motorerna har ju lite mos också.
Ja, de kör rätt så hårt. Alltså. Ja. Det är ju egentligen, alltså, de plockar ju direkt från dragracing-världen.
Ja, precis. Till, men de kör väl metanol, va?
Nej, de kör både, vissa kör metanol, nej,
inga nitro.
Men många av dem kör ju också etanol då. Det är vissa bensinare också.
Okay.
Så en kund jag visste jag hade som hade köpt typ bara några dunkar av mig. Jag kände inte till vad han hade gjort eller inte gjort eller vad han hade för motor och så, utan han bara köpte någon dunk. Och så snackade jag med han då och så, ja, men kom upp och kolla vad vi håller på med, så gjorde jag det. Och då visade sig, då hade han en gammal, rätt så vässad V8 med ett mekaniskt bränsleinsprut. Det var ingen mappning och ingen tuning, utan ja, men den gick liksom, men han tyckte den var lite sunkig. Alltså att den, ja, men han ville att den skulle
lite rappare då.
Ja, rappare helt enkelt. Han bytte från macken etanol till E85R.
Mm.
Och hans upplevelse var ju att det gick väldigt mycket bättre och att han fick en, ja, men fick ett helt annan gång i motorn. Ett annat gaskvar, och att han liksom kände att när han trampar på så gav det sig iväg direkt. Och det är ju om vi knyter ihop till förbränningshastighet där då, så är det ju, brinner bränslet bättre så gör mer än vad man tror faktiskt.
Ja, det är ju där kraften kommer ifrån.
Ja.
Förbränning.
Nej, men i alla fall det vi skulle säga där, det var ju att det visade sig att det var ju en kille till som körde GoTo just där, som har handlat om någon annan som jag inte kände till.
Mm.
Det var ju han som var absolut vassast också.
Mm.
Så det är verkligen roligt. Och sen så blev det två nya kunder under besöket där också som bara, ja men vad fan, har du en dunkjävel så bara hit med det liksom. Det är jäkligt kul. Så då blev det faktiskt i den klassen som de räknas som den vassaste, då blev det liksom på lördagens tävling blev det ettan, tvåan körde Goat Fuels, och på söndagens tävling ettan, tvåan, trean körde Goat Fuels. Så kul. Liksom en Goat Fuels pall.
Bra reklam.
Det är jäkligt nice. Mm. Och då är det många som säger, ja men vadå, det går inte så mycket fortare bara för att man kör Goat Fuels. Nej, inte enkom, men på något sätt är det den liksom, det är den totala strategin för hur man liksom går an sin racing liksom. Ja men jobbar man konsekvent med att eliminera sina felkällor och så, ja men ja. Då är exakt. Det rätt så troligt att man ändå kommer att vara någonstans bland dem, ja men i alla fall högre än de som inte bryr sig.
Ja kanske. Precis, ja men man vinner inga det som motorn är paj.
Nej.
Det har jag märkt.
Ja, ja. Det är väldigt spännande att undra vad som...
Så är det.
Ja.
No. Ja, men det är kul. Innan vi går in på frågorna, är det någonting som du känner att du vill lägga till här nu som vi har missat?
Nej, men kör igång lite frågor. Det är ju spännande.
Ja, det gör det.
Ja, det har kommit lite frågor i alla fall.
Ja, men det har gjort. Jag har åtminstone fem här på sidan.
Okay.
På Facebook-sidan för Speed Circus Podcast. Och ni som lyssnar då, gå in där nu då. Och gillar den sidan så vi kan få in frågor. Det är på diverse andra poddar. Ja. Vi börjar nu då med Erik Axelsson här. Åldras E85-etanol och blir sämre? Är det någon fara att använda gammal E85-etanol?
Ja, det åldras. Men det åldras väldigt, väldigt lite. Det som åldras, alltså om du tar absolut ren etanol, åldras ju, alltså du kan ju tänka att man dricker gamla spritflaskor som har varit på havets botten och tycker de är okej. Så det är inte det att de bara förvandlas till något helt annat. Men ja, där finns en viss nedbrytning, men den är väldigt, väldigt långsam. Mm. Däremot det som åldras, det är ju bensindelen då, om man säger på E85. Mm. Den åldras. Det är så klassiker är ju den här röjsågen som inte startar.
Eller gammal förgasat moped som är brun och kladdig inuti liksom.
Ja, men det är lite så. Mm. Så att ålder är inte något jätteproblem, och för min del då så använder jag ju alkylat istället för bensin. Mm. Och det är ju en aktiv del. Ja, alltså, dels brinner den bättre och sen så är den väldigt mycket stabilare. En bensinblandningar.
Ja, men alkylat har vi faktiskt inte gått in på så mycket, för det är ju kemiskt framställd bensin, va? Det är väl inte alltså uppborrad bensin, hur olja är
ju uppborrad också.
Det är det.
Ja, det är tvärfossilt.
Okej.
Okay. Ja, så är det.
Ja, det får fan.
Nej, men det är ju de som är väldigt duktiga på att sälja alkylat.
Ja.
Och det är ju väldigt många som ser alkylat som en miljögrej också. Mm. Och det som är bra med alkylatet är att den brinner bättre, och det är liksom en bättre delar från bensinen. Så som ja, är väldigt,
renare,
väldigt,
finare kvalitet då.
Väldigt ren och fin kvalitet är det.
Okay.
Så att dels brinner den bättre så att du får schysstare avgaser på grund av det. Och sen så är den ju stabil då jämfört med bensin.
Okay.
Ja, men då och man kan säga i detta sammanhanget också, åldras då. En del som ställer till det med röjsågen, det är ju faktiskt lite kontraproduktivt, men det är faktiskt att man har hällt i etanol i bensinen. Idag är ju 95 oktan i E10.
Ja.
Det innebär ju att en röjsåg med en öppen förgasare som står över vintern, den kommer ju garanterat suga upp vatten till de 10% etanol.
Ja.
Och så kommer den suga ända till den börjar fälla vatten. Och då får du en vattenhinna, och då har du garanterat äckelklägg i din förgasare.
Jag ska titta på VM-metrarna om de rör sig. Ja, de rör sig av musiken. Ja, ni som lyssnar, om det är musik i bakgrunden så är det Rasmus Söderqvist som har dragit igång sitt PA-system här borta.
Vi är ju faktiskt på gatorbil.
Vi är ju faktiskt det. Vi sitter utomhus i depån på gatorbil, men ni överlever säkert. Det är ju trots allt det här det gäller när vi är på motorsport. Rickard Svensson har lite frågor. Han har tre stycken tror jag, eller fler. Oj. Fyra till och med.
Tre för en.
Tre
och en bonus.
Ja, verkligen. Han skriver så här då. Lite mer ingående kring vad det är som gör att spridare tätnar med E85. Har märkt det vid varje år vid tvätt trots smörjmedel med Mac E85. Det är första frågan.
Ja. Ja, det blir väldigt tekniskt. Ja. Och jag är inte säker på att jag kan svara. Alltså, rätt upp och ner. Det är skit. Det är skit som kläggar igen liksom. Mm. Spriten i sig, där finns liksom inget hokus pokus i spriten som gör att det kläggar igen.
Nej.
Utan snarare tvärtom. Alltså, köper du en spridarengöring så köper du i stort sett en flaska sprit.
Ja.
Grovt. Ja, det finns ju andra små finesser också att köra med. Mm. Med skarpare lösningsmedel. Men i stora drag en flaska sprit. Det finns vissa som tycker att den röda färgen kläggar igen.
Okay.
Och om du avdunstar en väldigt stor mängd etanol med röd färg, då kommer det bli lite kladd kvar. Den är liksom som lite sockrig nästan.
Mm.
Men alltså jag är inte säker på att det faktiskt är ett problem egentligen, för den borde spola ur sig på typ den första halvsekunden som du spolar den med sprit igen. Okay. Liksom.
Ja.
Faktiskt. Så att jag tror det troligaste är skit och som vi är inne på innan, gammalt skit från avlagringar som löser upp sig och så fastnar de i det minsta hålet, och det är det lilla filtret som sitter i spridaren. Liksom.
Ja, precis. Okej. Okay. Hans fråga nummer två då. Framtiden för försäljning av racetanol. Tror ni att kvaliteten på mackbränsle i O5 kommer att sjunka eftersom det förmodligen omsätts mycket sakta nu? Någon parallell till Norge kanske finns då de tog bort E85 för mackarna för något år sedan.
Ja, det har inte gjort mig någonting.
Nej.
Nu vet ju alla att det finns etanol redan, så att nu behöver vi ingen. Jag behöver ingen mack-etanol för att existera. Liksom. Så att det, men ja, jag vet ju inte hur det blir väl ett politiskt beslut i så fall om man väljer att ta bort det. Jag har en rallykund som har själv en stor mack som säger, nej, jag handlar hellre av dig, säger han.
Ja.
Sen igen, alltså tur igen, alltså kör du Ford Focus Biofuel så funkar det väl bra. Alltså,
ja.
Men huruvida det är kvar eller ej, det vet jag inte. Om kvaliteten går ner när det är färre som använder det, svar ja. Så är det. Sommar- och vinterblandning, det finns ju liksom i normen för E85 som är liksom det som man måste följa. Då ska det ju vara lägre sprithalt på vintern och högre på sommaren. Jag tror det är ner till E73 på vintern då.
Mm. För kallskapsegenskaperna.
Som lägst för kallskapsegenskaperna då. Ja. Minus i Norrland liksom.
Mm.
Men jag har ju folk som rapporterar till mig att ja, men jag har dunkar kvar sedan förra året och nu mäter jag dem och de är E58 liksom. Jag bara för första tror jag inte det är troligt att bensinmacken skulle hälla i så mycket bensin, i och med att bensinen är mycket dyrare än etanolen.
Ja.
Alltså de har ingen drivkraft att göra det. Så ja, kvaliteten varierar och det blir sämre om ingen använder det.
Och sen det här med då, framtiden för försäljning av race E85, eller race etanol.
Ja.
Jag tror att den kommer gå upp.
Ja, det tror jag också. Mm. Och skulle det vara så att man slutar på macken, ja då kommer det definitivt.
Ja.
Då
finns det så många mer.
Då bjuder jag på pizza.
Här kommer en bra fråga. Den här kommer du gilla.
Okay.
Fråga nummer tre från Rickard Svensson här. 100% etanol eller motsvarande med smörjtillsatser och det som krävs för det. Fördelar mot E85.
Ja, det är ju mer av det göttiga liksom.
Mm.
Titta på dragracing, de som kör metanol, alltså de skulle inte få för sig att hälla i en skvätt bensin bara för att liksom.
Nej.
Ja, men alltså högre sprithalt, mer kylning, högre oktantal. Tålar mer däng helt enkelt.
Ja.
Högre temp, tålar, ja.
Jag vet ju vad Rickard kör. Han kör ju en gammal Urquattro, femcylindrig,
ja.
Med bra mycket mos i.
Ja, de brukar köra extremt mycket ladd i dem.
Ja, ja.
Ja.
Han kör jättemycket ladd. Han kör allt ladd.
Allt som går.
Ja, allt som går.
Ja. Då kommer om han kör allt som går på 85 så kommer han få ut lite till. Och faktiskt, alltså hoppet kan bli lite större än vad man tror också. För det är lite så, vad är begränsningen idag? Är det att det är fullt i avgashuset kanske? Mm. Alltså så, är det det som stoppar att han inte kan ladda mer? Ja, då, så fort det börjar flöda, så fort han liksom får lite lägre mottryck för att han har lite svalare. Ja, då kommer han få igenom mer, då kommer han få in mer frisk luft och så vidare och så vidare. Så att Jag vet ju folk som har liksom plockat 10% på mellan 85 och 100, om man ska säga det. Mm. Det är rätt mycket.
Ja,
nej, man men har mycket med sen innan. Och...
Köp E109, säger vi.
Ja, det är... ja.
Ja. Så, då är det. Adam Hed har frågat här. Galnaste etanolkonverteringen som du har gjort? Eller hört talas om, då får vi säga det här. Ja. Jag vet inte hur många du... Gräsklippare, trimmer eller motorsåg eller motsvarande?
Ja, det är faktiskt... jag såg en post på nätet här i somras. En som skrev när man får lite racingabstinens, då går man ut och startar gräsklipparen som han körde på GoTools då. Faktiskt. För rejkänsla. Det var väl inte så galet egentligen, men
ja, men ändå
jag har en crossåkare som kör 250 fyrtaktscross som de har komphöjt och vassa kammar eller så. Och då Yamaha drar ur den original 38 häst på en 250 och 250 sugis. Och de fick ur 46 hästar den. Det är en ganska skav. Det är 20% upp från Yamahas vassaste konfiguration.
Ja, verkligen.
Det är jävligt vast. Den tycker jag är cool.
Ja, det är fränt. Och så har vi två frågor till här nu då, på min privata sida som Emil Andreasson har lagt in.
Mm.
Om man har en given turbo som till exempel presterar 500 hästar exempelvis på vanlig etanol, skulle den med E109 bränsle skulle kunna öka, och i vilken storleksordning då? Ja, det har vi nästan gått in på.
Mm.
Ja, den kommer öka.
Ja, den kommer öka. Och det har att göra med att motorn blir svalare helt enkelt. Det gör ju att allting tar mindre plats, och man får in mer syre, och mer syre då kan man elda mer energi. Sen så tror jag lite också kommer den öka på att det brinner lite bättre. Alltså det blir lite mer pang.
Tror jag att han menar max 1.0.
Ja.
Alltså max 1.0.
Ja, men okej. Okay. Om vi bortser från den problematiken, så kan vi ändå säga så här. Ja, E100 kommer han göra mer effekt. Om det är det han har bottnat på innan. Liksom.
Mm.
Han kan ju potentiellt kunna tuna ut en 700 hästar den motorn kanske. Och då kan han ju ta alla bränsle i hela världen och tuna till exakt 500 häst. Men om han är på max så kommer han för mer max, högre max.
Ja, den här killen är på max.
Ja.
Han kör med restriktor och grejer.
Ja.
Det är en rallycrossbil vi pratar om nu.
Restriktor är ju extra gynnsamt faktiskt med sprit.
Okay.
För restriktor, det stryper ju luften in.
Ja.
Och spriten har ju, alltså sprit, du behöver inte riktigt lika mycket luft.
Nej,
för att bränna samma energimängd i och med att spriten har syre med sig.
Precis, ja, det är väl vad det är, 7 någonting jag i landar på den, i affär.
Nej, 9.
9, ja. Är det precis, 9, 7 är ju nitro.
9,20 på 109 och 9,80 på 85-an.
Ja,
och mot bensin då är ju 14 kilo luft till 1 kilo bränsle.
Så det är bra.
Ja.
Då restriktor, usch.
Ja, men det...
Ta bort allt roligt.
Annars hade han ju haft 1200 hästar. Det blir jobbigt kanske.
Ja, okej, hans nästa fråga här då. Har jag förstått det rätt om jag förstår att en turbomotor på till exempel 600 hästar på E85 och det byts till E109 och fortsatt håller sig till samma effekt, så går motorn kallare och med mer marginaler och dessutom fler fördelar?
Ja, han har förstått det rätt.
Det tycker jag också.
Alltså får han ner tempen lite i det till, vilket han kommer få med en högre sprithalt, då har han skaffat sig större marginaler.
Ja.
Och
mindre risk för bända kolvar.
Ja. Nej, men då han kan ju... Alltså, de som... Alltså jag vet ju ett par som har gjort ungefär den grejen. Och då har de valt och sagt att nu kör jag på så här mycket lägre laddtryck liksom. Mm. Och ändå gör jag samma effekt liksom.
Ja, precis. Och då belastar du motorn betydligt mindre med.
Mindre
ladd och samma effekt.
Sen ska man inte lura sig heller. För alltså effekten är ju hur mycket effekt du faktiskt trycker på dina kolvar med, liksom. Ja. Så har du samma effekt så har du
samma cylindertryck.
Så har du samma cylindertryck så att säga egentligen, men du gör effekten snällare. Alltså har du högre temp, ja, då kanske du spolar mer extra bränsle för att kyla extra och då, du liksom, ja, du frestar hårdare. Det blir mer kontrollerat och det blir snällare.
Mm. Ja.
Så är det.
Nej, men då så. Då har vi gått igenom frågorna. Ja. Och vi har diskuterat lite mer ingående hur bränsle fungerar.
Ja, det är kul.
Jag tycker det blir bra.
Ja, jag tyckte också det blir bra.
Ja. Ja. Men då säger vi så här. Tack för din tid. Och så tar vi en annan typ av etanol nu.
En Morgan.
Ja, det tycker jag vi gjort oss förtjänta.
Ja, det tycker jag också. Ja, men jäkligt kul att jag fick komma hit idag.
Ja, men tack så mycket. Ja. Det var trevligt.
Tack.